Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
Vi avslutade förra programmet med Manasse, kungen som förförde Juda och Jerusalems invånare, så att de gjorde mer ont än de folk som Herren hade förgjort för Israels barn. I Matteus kapitel 18 och vers 7 säger Jesus: förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Manasse förförde Juda och Jerusalems invånare. Och Herren talade till Manasse och hans folk, men de ville inte höra på Gud. Och nu har det därmed kommit till den punkt då Gud griper in. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 33 och vers 11. Då lät Herren den assyriske kungens härhövitsman komma över dem. Det slog Manasse i bojor och fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Denne man som genom hela sitt liv varit bunden i syndens bojor blir nu bokstavligen lagt i bojor och förd bort till fångenskap i Babel. Vi läser vers 12 och 13. Men när han nu var i nöd bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig i hög grad för sina fäders Gud. Och när han så bad till honom lät han beveka sig och hörde hans bön och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Och då insåg Manasse att Herren är Gud. Aldrig hade Manasse frågat efter Gud. Men han hade utövat teckentyderi, svart konst och trolldom och skaffat sig andebesvärjare och spåmän. Och han byggde upp avgudarnas offerhöjder som hans far Hiskia hade brutit ned, och han reste altaren åt balerna. Han hade tillbett och tjänat himmelens hela härskara och gjorde mycket som var ont i Herrens ögon. Och Herren hade försökt att tala till Manasse, men varken han eller folket ville höra på Herren. Med allt det Manasse var och gjorde så ropade han: det finns ingen Gud. Men Gud dör ju inte för det. Och när jag läst Manasse historia så kan jag inte annat än förundra mig över att Gud inte gav upp den här mannen. Men han sände nöd över hans liv. Han berövade honom allt det som han hade byggt sitt liv och sin glädje på, och förde honom in i en situation där han insåg hur bunden och hjälplös han var. Han fördes bort till Babel i fångenskap. Och då söker han Gud och ödmjukar sitt hjärta inför Herren. Och Herren hör hans bön och låter honom komma tillbaka till Jerusalem. Och nu börjar han att bygga på Jerusalems murar. Och han kastade ut de främmande avgudarna ur Herrens hus, likaså alla de altaren som han hade byggt på det berg där Herrens hus stod i Jerusalem. Och vi läser vers 16 och 17. Och han reste upp Herrens altare och offrade tackoffer och lovoffer på det, och uppmanade Juda att tjäna Herren, Israels Gud. Men folket offrade fortfarande på höjderna, dock endast åt Herren, sin Gud. Manasses kursändring formade även en viss ändring i folket. De började tillbe Herren, men inte så som Herren befallt. Offren skulle frambäras i templet i Jerusalem, platsen som Gud utvalt. Men de offrade fortfarande på höjderna. Manasse, det är historien om en man som hade gudfruktiga föräldrar, men som gjorde revolt både mot föräldrarna och mot Gud. Och genom ett långt liv trampar han på allt som är heligt och hänfaller i den grövsta avgudsdyrkan. Genom ett hektiskt liv i rikedom, framgång, ära och frosseri har han varken tid eller lust att tänka på Gud. Men plötsligt så blir han berövad allt det förgängliga som han byggt sitt liv på. Och då blir han tvungen att stoppa upp och tänka. I sin nöd söker han Gud. Och Gud svarar på hans bön och låter honom återvända till Jerusalem som kung. Och då inser Manasse att Herren är Gud. Och det är min bön att de här orden skulle få bli en uppmuntran för dig, troende far och mor, som upplever att ditt barn vände Gud ryggen och lever i ogudaktighet, så att du fruktar att han eller hon aldrig mer ska återvända till Gud. Se på Manasse, som till sist fann tillbaka till sina fäders Gud. Låt mig säga, jag skulle nog ha gett upp Manasse efter alla dessa år. Men Gud gav inte upp. Och Gud hörde Manasse bön. Och vi läser ifrån andra krönikerbok kapitel 33, vers 18 till och med 20. Vad nu mer är att säga om Manasse och om hans bön till Gud och om det ord som siaren talade till honom i Herrens, Israels, Guds namn, det står i Israels kungars krönika. Och om hans bön och hur han blev bönhörd och om all hans synd och otrohet och om de platser på vilka han byggde offerhöjder och ställde upp sina aseror och beläten innan han ödmjukade sig, om detta står skrivet i Hosais krönika. Och Manasse gick till vila hos sina fäder och man begravde honom där han bodde. Och hans son Amon blev kung efter honom. Efter ett långt liv i ogudaktighet vände Manasse om på sin ålders höst och han sökte Herren Gud i sin nöd. Och Gud hörde hans bön. Och Manasse reste upp Herrens altare och offrade tackoffer och lovoffer på det. Och han uppmanade Juda att tjäna Herren, Israels Gud. Och Manasse gick till vila hos sina fäder. Och hans son Amon blev kung efter honom. Och vi läser i vers 21. Amon var 22 år gammal när han blev kung. Och han regerade 2 år i Jerusalem. Även om Manasse hade fått nåd att vända om till Herren Gud innan han dog, så hade han genom ett långt liv varit ett mycket dåligt exempel för sin son Amon. Amon var uppfostrad i avgudsdyrkan, omoral och överflödande ogudaktighet. När föräldrarna levt sitt liv med ryggen åt Gud, och så blir omvända och kommer till tro efter att barnen närmast är vuxna, då fortsätter ofta barnen på syndens väg och går ofta ännu längre efter föräldrarnas omvändelse för att demonstrera sin självständighet. Manasses son Amon var en sådan. Och vi läser vers 22 och 23. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fader Manasse hade gjort. åt alla de beläten som hans fader Manasse hade låtit göra, offrade Amon, och han tjänade dem. Men han ödmjukade sig inte för Herren, som hans fader Manasse hade gjort, utan denne Amon hopade skuld på skuld. Det är tydligt att Gud även försökte kalla på Amon, men han ville inte ödmjuka sig inför Herren. Han vände aldrig om. Det blev inget uppgör, ingen omvändelse i Amons liv. Och vi läser vers 24 och 25. Och hans tjänare sammansvor sig mot honom och dödade honom hemma i hans hus. Men folket i landet dräpte alla som hade sammansvurit sig mot kung Amon. Därefter gjorde folket i landet hans son Josia till kung efter honom. Amon följde det spår som hans far hade lagt i unga år och även under medelåldern. Och därför har jag en allvarlig fråga till dig, kära mor och far. Om dina barn följer i det spår som du vandrar, var hamnar de då? Vilka fotavtryck är det vi lämnar efter oss? Låt oss tänka över det. Efter Amon så blev hans son Josia kung efter honom. Och därmed har vi kommit till den sista väckelsen i Sydriket. Ondskan och synden har flödat i Juda. Och när det gäller nationens historia har klockan redan slagit 5:05. Men ändå sände Gud väckelse, vilket blir den sista väckelsen innan folket blir bortförda i fångenskap till Babel. Manasse hade ju genom stort sett hela sitt liv tjänat synden och befrämjat avgudsdyrkan. Och även om Manasses sista dagar blev ett kort ögonblick där han försökte vända nationens hjärta till Gud igen, så vänder Manasses son Amon folket åter till synd, omoral och Guds bespottelse. Och efter alla dessa år, där nationen bara sjunkit djupare och djupare, så skulle man ju tro att allt hopp var ute. Men Gud är suverän. Och när Josia nu blir regent, så sker något i Juda. Om vi kommer att få någon verklig väckelse i vårt land i vår tid, det vet jag inte. Men vad jag vet det är att för Gud är ingenting omöjligt. Men han tvingar oss aldrig, bara kallar. Och vi kan inte upparbeta en väckelse genom vår strävan eller skapa förnyelse genom att införa gymnastik i Guds hus. Vi måste söka in till ordet och ödmjuka våra hjärtan inför Herren. Och genom ordet och andens uppenbarelse låta ljuset falla över våra egna liv och fråga oss: är jag ärlig? Är jag trofast? Vandrar jag i ljuset? Är det Guds ord som är min ledstjärna? Men låt oss nu vandra genom kapitel 34 i Andra krönikerbok och se vad Gud kan göra genom en människa som ställer sig till hans disposition, det vill säga en som lever med ansiktet vänt mot Gud. Kapitel 34, vers 1 och 2. Josia var 8 år gammal när han blev kung, och han regerade 31 år i Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon och vandrade på sin fader Davids vägar och vek inte av vare sig åt höger eller åt vänster. Det är så många idag som frågar och säger, vad är rätt och vad är orätt? Och jag har hört de mest otroliga svar på den frågan. Men här säger alltså Bibeln att Josia gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Josia gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Det vill säga, rätt är det som Gud säger är rätt. Och orätt är det som Gud säger är orätt. Vi minns ifrån första Mosebok att det var Gud som skilde ljuset från mörkret. Du och jag kan inte göra det. Vi kan gå in i ett rum och slå på strömbrytaren och tända ljuset så att mörkret försvinner. Men vi kan inte skilja ljuset och mörkret. Vi kan inte dra upp en gräns mitt i rummet och säga på den här sidan placerar jag ljuset och på den här sidan mörkret. Men det kan Gud. Och Gud kan också säga vad som är rätt och vad som är fel. Josia gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Och vi läser i vers 3. I sitt åttonde regeringsår, medan han ännu var en yngling, började han söka sin fader Davids Gud. Och i det tolfte året började han rena Juda och Jerusalem från offerhöjderna och aserorna och från de skurna och gjutna beläterna. Josia är alltså 16 år när han börjar söka Gud. Och när han är 20 år så har han växt i kunskap och gemenskap med Herren. Och det verkar också idag som om det är bland de unga som vi huvudsakligen finner den andliga rörelse som gör att man söker tillbaka till Guds ord. Och det är inte bara i vårt land, men jag möter detsamma på mina resor både i Europa och i andra delar av världen. Men det är inte begränsat till bara de unga, men det är flest ivriga sökare bland dem. Och det är ordet de vill ha. Josia var bara 16 år då han började söka Gud. Och när han är 20 så börjar han alltså att reformera hela judarike. För väckelse leder ju till reformation. Som jag sa tidigare, när dina synder är förlåtna kommer du att ta din bår eller madrass och gå. Du vänder dig bort från dina tidigare synder och blir i sanning omvänt till Gud. Och en verklig väckelse ville förändra situationen både när det gäller skilsmässoproblem och hela sexualdebatten. För där väckelsen kommer in i folkets hjärtan, där sker det en verklig förvandling och därmed en verklig förändring. Josia är en frimodig och orädd reformator. Och efter att han rensat upp i sydriket Juda går han till stammarna i nordriket. Vi läser i andra krönikerbok 34, vers 6 till och med 8. Och i Manasse, Efraims och Simeons städer ända till Naftali genomsökte han överallt husen. Och sedan han hade brutit ned altarna och krossat sönder aserorna och beläterna till stoft och huggit ned alla solstoder i hela Israels land återvände han till Jerusalem. Och i sitt artonde regeringsår, medan han höll på med att rena landet och templet, sände han Safan, Asaljas son, och Maseja, hövitsmannen i staden, och kanslern Joa, Joahas son, för att sätta Herrens, sin Guds hus, i stånd. När Josia är 26 år börjar han reparera templet, som hade förfallit helt under hans farfar Manasse och hans far Amons tid. Och vi läser vers 9. Och det gick till överste prästen Hilkia och avlämnade de pengar som hade influtit till Guds hus, sedan de av leviterna som höll vakt vid tröskeln hade blivit insamlade från Manasse, Efraim och hela det övriga Israel, likaså från hela Juda och Benjamin och från Jerusalems invånare. Efraim och Manasse är ju stammar som hörde till i nordriket Israel. Men av övriga stammar i nord fanns det bara en liten rest kvar i Israel. Resten var ju bortförda i fångenskap till Assyrien. Dessa stammar som vi idag kallar för de förlorade eller saknade stammarna var inte alls förlorade vid denna tid som vi här läser om, eftersom de sände pengar för reparation av Herrens tempel. Nu sattes templet åter i stånd och de gjorde en otrolig upptäckt som vi läser om här i Andra krönikerbok 34, vers 14. När de nu tog ut pengarna som hade influtit till Herrens hus fann prästen Hilkia Herrens lagbok, den som hade blivit given genom Mose. Ja, det fanns ju inte så många kopior den gången. Det fanns kanske någon kopia, men eljest var det en tid då man hade förlorat Guds ord. Ordet hade blivit borta från land och folk. Och vi läser vers 15 och 16. Då tog Hilkia till orda och sade till sekreteraren Safan: jag har funnit lagboken i Herrens hus. Och Hilkia gav boken åt Safan. Nu kanske du säger, ja, det här, det är ju ett spår som passar dig. Och det är det verkligen. Jag tror att ordet är ledstjärnan. Men låt mig säga, det är inte mitt spår. Det är Guds spår. Hans ord är viktigt för honom. Och lägg märke till vad som nu sker, vers 18 och 19. Vidare berättade sekreteraren Safan för kungen och sade: prästen Hilkia har gett mig en bok. Och Safan föreläste ur den för kungen. När kungen nu hörde lagens ord rev han sönder sina kläder. Att riva sönder sina kläder, det var ett uttryck för bestörtning, ja, för den starkaste känsla och den kraftigaste reaktion. Och när kung Josia nu hör Herrens ord, där hans vilja uppenbaras, så inser Josia hur långt bort man vandrat i förhållande till Guds heliga vilja och bud. Och vers 20 och 21. Och kungen befallde Hilkia och Ahikam, Safans son, och Abdon, Mikas son, och sekreteraren Safan och Asaja, kungens tjänare, och sade: gå och fråga Herren för mig och för dem som är kvar av Israel och Juda angående det som står i den bok som nu har blivit funnen. Ty stor är Herrens vrede, den som är utgjuten över oss, därför att våra fäder inte har hållit Herrens ord och inte har gjort allt som är föreskrivet i denna bok. Ett av väckelsens säkra kännetecken är att den väckte återvänder till Guds ord och ödmjukar sig inför Herren. Men vi lever i en tid då Guds ord har liten plats i de flesta församlingars arbete. Men lyckligtvis finns det flera undantag från regeln, och det tackar jag Gud för. Josia har verkligen skakats av Guds ord, och nu önskar han att få veta vad Gud kommer att göra. Och vi läser verserna 22 till och med 25. Då gick Hilkia tillsammans med andra som kungen sände iväg till profetissan Hulda, hustru åt Sallum, klädkammarvakten, som var son till Tokihat, Hasras son. Hon bodde i Jerusalem i nya staden, och det talade med henne så som det var den befallt. Då svarade hon dem, så säger Herren, Israels Gud. Säg till den man som har sänt er till mig, så säger Herren. Se, över denna plats och över dess invånare ska jag låta olycka komma. Alla de förbannelser som är skrivna i den bok som man har föreläst för Judas kung. Detta därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar. Och så har förtörnat mig med alla sina händers verk. Min vrede ska utgjutas över denna plats och skall inte bli utsläckt. Gud kommer att straffa synden, precis som han sagt i sitt ord. Men Gud har en personlig hälsning till kung Josia, verserna 26 till och med 33. Men till Judas kung, som har sänt er för att fråga Herren, till honom ska ni säga så. Så säger Herren, Israels Gud, angående det ord som du har hört, eftersom ditt hjärta blev bevekt och du ödmjukade dig inför Gud när du hörde hans ord mot denna plats och mot dess invånare. Ja, ödmjukade dig inför mig och rev sönder dina kläder och grät inför mig. Därför har jag också hört dig, säger Herren. Se, jag vill samla dig till dina fäder så att du får samlas till dem i din grav med frid. Och dina ögon ska slippa se all den olycka som jag ska låta komma över denna plats och dess invånare. Och det återvände till kungen med detta svar. Då sände kungen iväg och lät församla alla de äldste i Juda och Jerusalem. Och kungen gick upp i Herrens hus med alla Judas män och Jerusalems invånare, också prästerna och leviterna, ja, allt folket från den störste till den minste. Och han läste upp för dem allt vad som stod i förbundsboken som hade blivit funnen i Herrens hus. Och kungen trädde fram på sin plats och slöt inför Herrens ansikte det förbundet, att det skulle följa efter Herren och hålla hans bud, hans vittnesbörd och hans stadgar, av hela sitt hjärta och av hela sin själ, och göra enligt förbundets ord dem som var skrivna i denna bok. Och han lät alla som fanns i Jerusalem och Benjamin träda in i förbundet. Och Jerusalems invånare gjorde enligt Guds, sina fäders Guds, förbund. Och Josia skaffade bort alla styggelser ur Israels barns alla landområden och beordrade alla som fanns i Israel att tjäna Herren sin Gud. Så länge han levde vek det inte av från Herren sina fäders Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.